rakt av det kan gå på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Har du också känslan, Kai, av att folk har slutat gå på glödande kol?
Alltså menar du på riktigt eller det här, alltså bildligt?
Nej, absolut inte bildligt, utan alltså helt sådär som fakirer man går på glödande kol. Jag har bara en så stark känsla av att det här var någonting som var ofta förekommande när vi var barn. Alltså att det var sådär en gång i månaden så såg man i Jakobshads tidning att jaha, nej men där har någon gått på glödande kol. Men folk har slutat.
Jag har inte tänkt på det här, så jag är lycklig över att du satte fingret på det, för du har ju alldeles rätt. Det var en tid när fakirer hade en plats i på något vis det populärkulturella medvetandet.
Ja.
Och sen var det ju en trend med spikmattor också, där vi förstås inte de här spikmattorna som en fakir skulle använda.
Nej,
utan
men det kanske lyfte fram, alltså man kanske tänkt lite mer.
Min svärmor hade en spikmatta, så att det var ju som inte att man måste vara en sån här zen-buddhistisk mästare för att stå ut med smärtan för att ligga på de mattorna. Men,
jag tror de var ju dessutom årets julklapp ett år, den där spikmattan. Men är det då alltså att det egentligen att det borde finnas liksom den här plastvarianten av alltså en glödande kolmatta? Att det skulle kanske på något sätt få som ett litet uppsving i den här trenden igen?
Men jag tänker det är ju alltså folk som går barfota så får ju tjockare skinn under foten. Och sen de sprang väl, alltså inte gick de väl på glödande kol, de sprang väl snabbt över de här glödbäddarna. Och det känns ju som ändå som, vet du det här när man med fingret snabbt sveper genom en ljuslåga. Att det är ju inte något som känns överhuvudtaget.
Nej, alltså det är alltså min ledande teori om varför det här inte görs längre är väl kanske det att folk är lite smartare idag. Alltså att det är så uppenbart att det där är bara, det är inte liksom någon grej det där. Alltså att vem som helst kan med liksom tillräcklig pondus och hastighet så kan man göra det där utan att skada sig. Och därför så har det lite så där bedarrat hela den här fakir-trenden. Alltså för att det var inte liksom, det var inte så häftigt.
Jag tänker nu ändå att på något vis det fanns i vårt medvetande som barn att gå på glödande kol. Och att det här var ju som, oj, det måste ju bränna otroligt. Men sen kom det några år av, vet du, Jackass och Dodsons och sånt. Då vi som på något vis bombarderades med bilder på att nu kan man ju göra saker som gör ont. Mm. Och det på något vis desensitiviserade oss mot allt sånt här för all framtid. Vi blev på något vis vaccinerad mot att liksom reagera på glödande kol.
Det där är jätteintressant. Alltså var det Jackass som dödade fakiren? Alltså på något sätt, för jag har ju liksom att var tredje gång jag blundar så ser jag ju Steve-O när han ligger på rygg, drar upp sin röv och så dricker han öl genom en tub in i röven. Och det är ju att om man då har en fakir som säger att jag kan gå på glödande kol och sen har man då Steve-O som gör det där, så nu vet man ju vem som får mest applåder. Alltså att har de på något sätt, var det de som liksom drog skynket av det där? Det är ju en jätteintressant teori det där.
Ja, men som på riktigt, så bara nu när jag som tänker på att någon går på glödande kol, så jag känner ingenting. Det är som inte att oj, och det är inte heller att nej, utan det är ingenting. Alltså jag skulle som inte klicka på den rubriken eller
nej,
på den
exakt,
previewn.
Exakt. Och det var väl därför jag ville prata om det också, för att jag känner samma liksom, att det är liksom det där har försvunnit och det är inte liksom någon grej mer, men det var ju en grej och vad har hänt? Och det var ju till och med, alltså är det inte ett idiomatiskt uttryck det där också, att man går på glödande kol, alltså att man har en jobbig period eller att man på något sätt liksom grillas av någon?
Ja, betyder det där uttrycket det? Är det inte mer då att man måste gå jättesnabbt och liksom oförsiktigt och som bara som tar sig därifrån så fort som möjligt?
Det kan också hända, men oberoende, alltså det har ändå letat sig in i språket, alltså att så ofta och vanligt förekommande var det med att fakirer gick på glödande kol.
Vad skulle vara motsvarigheten idag då, någonting som skulle skapa den här obehagseffekten, alltså är vi som, alltså hur långt hade hur långt hade det gått?
Ja, jag tror nog det har gått otroligt långt. Jag minns ju också i så här Sursik, alltså vårt högstadions datasal, när man tittar på videor, då kunde man ju också se en video när någon gick på glödande kol och det var så coolt och så där. Men att i dagens AI-genererade värld så är ju det där ingenting heller. Att det ska nog vara liksom på en mycket hög nivå för en fakir att klara sig idag.
Ja, stackars fakirar. Alltså, de blev arbetslösa säkert efter MTV och Steve-O, för att nu är ju Steve-O sexigare och som roligare att se på än en random äldre liksom indisk fakir med liksom lång mustasch som inte visar känslor och inte har någon personlighet annat än att han är fakir. Och så liksom de hade på något vis omge världens respekt, och så bara så försvann alla keikor och så försvann respekten, och idag då så är de då berättar för sina barnbarn att ja, när jag var liten så då gick jag på glödande kol, och så jäspar barnbarnet bara.
Kolla på den här videon när han dricker öl med röven, faffa. Boen Bormo Bulto Sarbotning som talar sitt så popna popkum så hörde vi popnu denna
popkum så hörde vi lys på Ted och Kai. Ja, mitt är gäng i Think att män snart kan få barn ihop.
Mitt är gäng i Think.
Är det ett underbart uttryck? Eller alltså det är ju också, det kittlar ju både på de bästa och de sämsta ställena. Man blir ju också förbannad.
Men det kittlar nog inte alls på något bra ställe för mig.
Nej, men alltså det kittlar på bra ställen i och med att det låter autentiskt. Och det låter som någonting som någon ung person skulle säga.
Ja.
Och det gör de också tydligen. För jag har lärt mig det här nu då via Jodel. Att mitt gäng i Think om olika saker, och jag älskar det här energin som kommer ur det också, det här uttrycket.
Ja, alltså det är som en sån här setup att man kan säga vad som helst, men att jag ser ju direkt framför mig sån här paljonkosun outfit maxa, och så börjar man liksom rada upp då gänget, visst åt och så här, alltså att
det ja, men jag är det också som en inbjudan till en, vet du, så här ganska inte så djuplodande diskussion kring någonting.
Mm.
Och som på något sätt är det ju det man vill ha ibland. Att man vill bara liksom höra, vad är din åsikt om det här? Och så jämför man det med sin egen och så här. Och inte måste det vara som att man har så otroligt underbyggda åsikter. Men det är ju bara att det här, så här känns det.
Ja.
Så mitt gäng tänk om att män kan snart få barn ihop.
Ja, vad är det där något att man kan göra bebisar från kinnflisor?
Ja, alltså man kan tydligen nu då skapa alltså könsceller av vanliga celler. Eller alltså man har ju inte gjort det här ännu, men det kommer säkert snart att gå att göras. Och det betyder att två män kan få barn tillsammans, alltså genetiska barn tillsammans, biologiska barn tillsammans, och att till exempel kvinnor som har passerat fertil ålder, så man kan skapa könsceller, och så kan barnet födas av en surrogat, och alltså det här möjliggör så många många nya sätt att få barn för många nya olika konstellationer av föräldrar.
Nej, men det är väl som alla så här vetenskapliga grejer idag. Alltså helt super, jättebra. Och så kommer det att missbrukas av makteliten.
Men hur skulle det här kunna missbrukas? Alltså för nu kan man ju redan få barn.
Ja, men det här så kommer det att vara en så här 100-åringar som skapar kloner från av sig själva, och så överför de sitt medvetande till dem och så lever de i 100 år till.
Ja, men man kan inte överföra sitt medvetande.
Nej,
till
inte
någon
ännu,
riktigt,
men inte kun två pappor få barn heller förrän nu.
Nej, men tänk nu, jag och Nico som ju ägnar lång tid åt att försöka få barn, och så fick vi barn på det vanliga sättet ändå. Vi har en mamma till barnet involverad i barnets liv, och bra så, det funkar utmärkt för oss det här också. Men om vi skulle ha haft möjligheten att jag och Nico skulle få biologisk avkomma. Tänk, alltså jag älskar bara det här hoppfulla i en sån framtid.
Ja,
alltså att det är möjligt.
Det är jättebra, men det är bara svårt idag med tanke på de andra nyheterna att man inte direkt börjar tänka på diktatorer som lever för evigt med alla nya vetenskapliga framsteg som kommer.
No, mitt gäng think, do more than you get paid for and soon you'll get paid more for doing less. Alltså det här var ett citat nu då som jag nåddes av, som kittlar någonting i mig.
Ja.
Alltså gör mera än vad som krävs av dig. Så en dag så kommer du att få mera betalt för att göra mindre.
Mm. Jag tycker det där är helt sant. Förutsatt att du har förutsättningar att avancera. Alltså att du är på ett sånt ställe att någon ser det här extra jobbet du gör. Om du är någonstans där ingen ser det och det är omärkt går förbi det här, då kanske det där inte stämmer.
Ja, men jag störs så ibland vet du, när man stöter på någon riktigt bra kundservice. Och det här händer ju väldigt sällan. Men vet du, någon som får sin lön för att utföra uppgiften att stå vid kassan och göra en espresso. Men sen är det någon som på något vis gör en hel symfoni av vänlighet i det här. Alltså som på något vis inte bara då ger mig sitt kaffe utan också skapar en atmosfär, skapar en liksom bra känsla i mig och det får då hen 0 euro för. Att det enda som hen får betalt för är att göra den här espresson.
Ja, nej, alltså det är alltid underbart när det händer, men det där är, jag har på något sätt funderat på att varför det är så sällan det där, och det är ju för att de flesta som ska ha förutsättningarna att vara liksom underbara och jätteglada och nöjda när de serverar en espresso åt en är ju att om man äger kaféet själv och man på något sätt är så här att nej, men jag vet också att om jag skapar den här fina miljön så då kommer de tillbaka och så där, och att man är inte anställd under dåliga förhållanden. Men de som äger kaféet själva har ofta så mycket annat på sina axlar så att de har svårt att vara så där underbar som man kanske behöver vara för att det ska skapa den effekten. Och därför tror jag att det gör att det där är så sällsynt.
Ja, men sen finns ju det är ju det här att man kan bli utnyttjad om man har en sån här mindset. Mm. Alltså, nu vet vi ju också just inom media till exempel, det är ju de som är unga som just kommer in i branschen som är så ivriga att liksom göra det som de har alltid velat göra. Så att de gör ju en otrolig mängd arbete för liksom skitbetalt ofta. Men det leder ju då i längden, om de upprätthåller den kvaliteten och den passionen, att de i något skede då når en nivå där de inte måste göra så mycket och får riktigt bra betalt.
Mm. Men där är nog generationsskillnader, för det där har nog ändrat. Jag upplever att vi tillhörde ännu den generationen att vi blev liksom utnyttjade på det där sättet. Men det är nog många idag av den yngre generationen när de kommer in i arbetslivet att de har så bra koll på sånt där, och de har också så bra koll på vad arbetsgivaren kan begära, och de har också så bra koll på vad de själva behöver för att orka och för att må bra, så att de är mer benägna till att inte överarbeta sig, utan att de vet att, nej, men att jag gör det som mina arbetsuppgifter kräver. Så det har lite ändrat nog det där mot ett bättre håll.
Men är det ett bättre håll? För att nu tycker jag ju att man ska bjuda till så in i helvete. Eller är det då min toxiska generationsbakgrund som säger det?
Ja, så är det. Det där är supertoxiskt. Alltså för att bjud till utav bara helvete. Ja, tills du går in i väggen med andra ord och aldrig får en uppskattning. Man kan bara säga det där om man är på något sätt vet att det leder någonstans.
Men att gå in i väggen är väl, alltså jag är ledsen, men en del av att lära sig ett arbetsliv också. Att man, alltså för att kunna balansera ambition och krav och allting, så är det nog inte önskvärt men nästan oundvikligt att man ibland går över styr åt något håll.
Så är det, och för de allra flesta så måste man ju göra det för att veta var, okej, men här fanns min väg. Okej, bra, då vet jag det. Nu vet jag vad jag ska göra för att undvika den.
Ja, men att vi då ska som börja behandla unga med silkesvantar så de inte ska riskera att gå in i väggen är ju också helt fel väg att gå, tycker jag.
Ja, men inte med silkesvantar men med helt vanliga handskar istället för att på något sätt ha så här bepansrade klor som man skär dem med så att de ska jobba hårdare.
Försvann silkesvantarna samtidigt som fakirerna annars?
Nej, jag tror
det är ingen som går omkring med silkesvantar längre.
Nej, men har det på så här riktigt fine dining?
Nej, tar de väl silkesvantar? Jag har nog inte kanske ätit på så fina restauranger.
Jag tror nog de har silkesvantar.
Nå, mitt gäng think. En man som hade livstidsfängelse så dog i fängelset. Men så blev han återupplivad av läkaren. Och nu kräver då mannen att han ska få släppas fri från fängelse, för att hans livstid slutar ju. Mitt är gäng i think.
Nice try, ska jag säga där. Men jag ska nog slänga honom tillbaka i fängelse.
Ja, men tydligen så han ville inte bli återupplivad. Och nu är det ju då att, jag menar, om han nu då så att säga ska veta att han ska vara resten av livet i fängelse, och så får han en svår sjukdomsattack. Mm. Så då egentligen så skulle hans straff vara över. Men så är det då någon läkare som tvingar honom att fortsätta straffet då.
Ja, men det, nej, inte funkar det riktigt så där. Men jag förstår att skulle jag vara i samma situation så skulle jag säkert försöka det där också.
Försöka. Men så det är alltid samma liv så länge det är samma person, oberoende om man har...
Ja, livet fortsatte ju.
Oberoende om hjärtat har stannat.
Ja, livet fortsatte ju.
Ja, men om man har konstaterats död.
Ja, men inte får du ju ett nytt signum då, du är ju inte en ny människa efter det.
Men borde man kanske få det?
Ja, nej, men det där är igen något så här som makteliten kan missbruka. Jag menar, det där skulle leda till att om det är så där så kan jag begå vilka brott som helst, och så tar jag ett piller, vilket gör att mitt hjärta stannar tekniskt i en halv sekund, och så får jag ett nytt signum och en ny person.
Du är så konspiratoriskt lagd, Ted. Och du litar inte på människor. Sitta, gäng i think.
Okej, mitt är gäng i think. Det här jag pratade ju om tidigare i podden. Alltså jag har ju en teori om att illustratörer tenderar rita i en sån stil som påminner också om hur de själva ser ut.
Mm.
Det här är ju någonting som vi har pratat om det här tidigare, och jag vet att det uppmärksammades när vi var Finlandia nominerade. För mig var det ju första gången jag var Finlandia nominerad. Så då träffade vi ju Mauri Kunnas, och vi konstaterade båda två att han såg ut som en hund. Och det här menar jag med all...
Han ser ju inte ut som en hund. Han ser ut som de hundar som han ritar.
Ja, han ser ut som en ritad hund. Mm. Alltså att han gör det helt enkelt. Också Sven Nordqvist ser ju ut som gubbarna han ritar. Tove Jansson tycker jag, det finns också drag i hur hon ritar som på något sätt påminner om hur hon ser ut. Och det här är ju någonting som...
Linda Bondestam, alltså vi läser mycket Linda Bondestam för Kai just nu. Och, och hennes figurer, speciellt de här mammorna i de här böckerna, så det är ju Linda Bondestam. Alltså det är ju hon,
ja.
man ser det.
Ja, och det här var någonting som jag diskuterade när jag var på bokmässan i Göteborg, och så pratade jag med Jenny Lokander, illustratör, och bara som en sån här grej, att har hon någon gång reagerat på det här? Och hon sa ja, det har hon gjort. Och så var jag sådär, yes, ännu någon som håller med om det här. Men sen så hade hon förklaringen som jag inte har tänkt på tidigare och blev blown away av det här. Så mitt gäng är fink nu om detta. Hennes påstående då, att när man är en liten baby så är det ju mamma och pappan, eller om man är en så kallad skinnbaby så kan det vara pappan och pappan, eller mamma och mamman.
Skinnbaby. Nej, nu ska du inte som skapa någon så här packoråtsig term kring det här. Alltså, det är ju en fin sak, en helt vanlig baby.
Ja, en helt vanlig baby. Oberoende. Så alltså, du, föräldrarnas ansikten är ju de som du först tar till dig. De som du först ser. Och Jenny påstod då att hon tror att det är liksom de ansiktsformerna som på något sätt skapar symbolen för en människa i den här babyns hjärna. Och att när man då liksom börjar rita, börjar måla, så tenderar man liksom återgå på något sätt till det här liksom symboliska, till det här tänket. Så att när man ritar då hur en man ska se ut, så då ritar man eventuellt undermedvetet en man som påminner om ens pappa. Eller en kvinna då, om ens mamma. Och att det här leder ju då till att man ritar figurer som ser ut som en själv, för att man liknar ju själv sina föräldrar.
Ja.
Och jag tyckte att det här var liksom, yes, där var det. Jag köper det där. Vilket skulle bevisas?
Gäng tänk på ett annat sätt här nu.
Det vet vi ju inte, Kai. Det är du nu som vill säga emot det här.
Nej, men när man skriver... Alltså när man gör
bara konst, för att jag sa chin baby.
Nej, vet du vad? Alltså, största delen av all konst är ju någon sorts självporträtt. Alltså inte kanske bokstavligen att man ritar sitt eget ansikte. Men det är Gunnar Björling, poeten, författaren. Jag skriver inte poesi, jag söker mitt ansikte. Och fingrarna, sa han. Och det är ju så. Alltså man letar på något sätt efter någonting sant i sig själv när man skriver.
Tänk om det skulle vara en fakir som har sagt det där. Så då att han har liksom klippt av sig fingrarna och skurit av sig ansiktet någonstans. Jag letar bara. Varför kan ni sluta tolka det här poetiskt? Jag på riktigt. Var är mina fingrar?
Ja, just det. Mm. Men så när man ritar så letar man ju också efter någon sorts sanning om människan, men undermedvetet letar man efter sanningen om sig själv och så ritar man sig själv. Jag är säker på det. Och sen tror jag också att det finns en självgodhet, att det är någon som har märkt det här för länge sedan, att någon känd illustratör alltid ritar figurer som liknar en själv. Och sen har det blivit liksom till en sån här inside-grej, en trop bland illustratörer, att så ska man göra, eller att det på något vis så gjorde mästarna, så att så ska jag också göra. Och det här är medvetet eller undermedvetet, men något sorts sånt finns där också. Men att man ska rita sina föräldrar tycker jag känns alltså långsökt. Speciellt
men hur kan det här vara långsökt? Alltså det, ja, omöjligt att förstå. Alltså det känns ju som att det här är ju liksom allt passar in i det här. Det checkar alla boxes. Gänget fink att det här var riktigt. Yes.
Och det är då man ska vara misstänksam när det liksom blir en för lätt förklaring. Men du visar ju redan i förra segmentet uttryck för din konspiratoriska populistiska vurm här. Men att det är inte så där lätt. Och jag menar, minns du hur dina föräldrar såg ut som barn? Är det det du tänker på när du tänker på dina föräldrar? Nej, eller ser du dem som de ser ut idag?
Nej, men jag pratar ju om det undermedvetna. Alltså att din bild av hur en näsa ser ut är din mammas och pappas näsa. Hur en mun ser ut är din mammas och pappas mun. För att det är de första näsorna och de första munnarna som du kommer i kontakt med.
Men var Picassos föräldrar någon sorts lådor då? Eller hur tänker du? Alltså man gör ju artistiska val hela tiden.
Nej, men klart alltså att artistiska val också påverkar. Men att säkert finns det i Picassos lådor också drag där man kan liksom peka på en fyrkant och säga att där är pappan!
Det är också väldigt så här ett uttryck för författarnas narcissism, att man tänker att på en liten scen någonstans i Göteborg så löste vi ett sånt här urgammalt psykologiskt mysterium. Alltså ni hade en teori där, men inte det är ju löst det här nu. Gänget tänk på ett annat sätt nu.
Ja, tills jag får höra en bättre teori så kommer jag att se det här som att det är löst.
Nå, spola 3 minuter tillbaka i den här podden och lyssna på vad Kai Korkiaho sa. Att man letar efter sanningen om sig själv och därför ritar man undermedvetet sig själv. Eller så härmar man någon som har gjort det tidigare. Jag tycker ändå att det viktigaste som har, alltså kanske på flera år, konstaterats i den här podden var det som du inledde med. Alltså att fakirerna inte längre existerar. Alltså för det här, nu bara att vi ser toppen av ett isberg här, om vi börjar som nyss.
Toppen av turbanen.
Turbanen. Turbanen är väl inte under, så finns det inte under ytan en massa extra turban.
Nej, men om
turbanen är vad den är.
Om du ser en turban som kommer upp ur havet så vet du att det är en stor fakir under den, menar jag förstås.
Det vet du inte. Det kan vara en helt vanlig arabisk man.
Ja, men sannolikheten att det är en fakir mitt ute i havet och håller andan är ju nog större än att det är en helt vanlig.
Men det var ju en stor grej när vi var barn med såna här trolleriprogram på tv. Mm. David Copperfield hette en amerikansk magiker som gjorde såna här stora nummer. Han fick frihetsgudinnan att försvinna. Han fick ett stort tåg, tror jag, att försvinna.
Mm. Och han flög. Han hade en stor tröja på sig och så flög han.
Ja, den där tröjan, den var nog oversized faktiskt.
Ja, men det var ju för han hade ju vajrar där under tröjan. Och det var ju det som var så dumt med David Copperfield, att han hade liksom alltid, om det är så här att okej, idag så ska jag trolla med mitt hår. Och så har han på sig en stor cowboyhatt. Och så vet man, okej, men så du har fullt med grejer under hatten. Eller sen är han sådär att idag så ska jag trolla med mina fötter och så har han clownskor på sig. Okej, så du har liksom fjärrkontroller vid tårna då.
Mm, men nu är det också, för att en del av de här tv-programmen var ju att man försökte lista ut hur han gjorde de här sakerna. Och det här var också faktiskt nu när jag tänker efter vid samma tid som specialeffekter på film ännu skapar den här känslan av att hur har de gjort det där?
Mm.
Men sen så förändrades det här. Alltså för man blev desensitiviserad också här.
Ja.
Man såg så mycket specialeffekter, sen kom datorerna in och sen så gick allt att avfärda med att ja, men det där är datoranimerat.
Mm.
Och sen försvann intresset för såna här illusioner på tv. För att folk vande sig vid att ingenting som är på tv går att lita på.
Nej.
Och nu menar jag inte att man faktiskt trodde att han flög. Men jag är nog som säker på att de hade alltså nog filmat honom när han faktiskt då gjorde en illusion av att flyga. Det är inte som att de har animerat i efterhand att han flög.
Nä.
Men idag skulle det inte gå längre. Eller på länge hade det inte gått. För att folk utgår från att det är fusk.
Mm.
Och som animerat eller skapat i efterhand.
Ja, så är det.
Så på något sätt hör det här ihop med att fakirerna också försvann. Det är något sånt här tillit till att människor gjorde saker på riktigt.
Mm.
Har försvunnit helt.
Ja.
Tillit och respekt kan jag tillägga.
Jackass dödade respekten mot fakiren. Och sen var det datorn som dödade wow-effekten med fakiren.
Ja, nu kommer ju då AI in och liksom lägger ännu ett element av osäkerhet och på allting. Har vi förlorat då förmågan att som imponeras? Är det dit som desensitiviseringen har lett?
Ja, var det liksom fakirens uppgift i samhället? Att det var någon som kunde wowa en?
Du brukar ju gå på cirkus hela tiden.
Mm, jag är nästan varje dag.
vad är det som får folk att dra efter andan nu då, idag? Eller finns det?
Det är väl den här kombinationen av att man ser att liksom med tanke på hur mycket promille de har i blodet, att de ändå lyckas göra det där. Och sen att man liksom getar away with så här mycket sexism i ett modernt samhälle.
Åh! Nej, men vi lever igen. Alltså, vi hade sen CVTV så ja, för mycket.
Det talas ju också om att det finns sådana här liksom brytningspunkter i biologin. Alltså att det är den där ena skalbaggen som inte gör någonting som blir utrotningshotad. Och så har det sådana där dominoeffekter som leder till att det blir liksom konstant vulkanutbrott. Och jorden går under. Tänk om fakiren har sånt där också. Att det var liksom att när fakiren försvann så det var liksom första steget i en större dominoeffekt som vi ännu inte har anat.
Ja, att var det då som samhällets förfall börja eller accelerera?
Så nu borde en massa yrkesskolor starta fakirutbildningar och på något sätt försöka få fakiren tillbaka i samhället och att han också får den respekt som yrket ha med sig.
Alltså skolorna kämpar ju om elever och om anslag och om synlighet. Nu skulle det ju ändå väcka uppmärksamhet om yrkesskolan Optima i Jakobstad skulle starta en fakirlinje.
Ja, eller ska vi ta det som en sorts uppmaning? Alltså att vi borde på något sätt bejaka våra inre fakirer mera och försöka hitta sin egen inre fakir. Alltså att har du möjligheten att gå på glödande kol, gör det. Ser du någon som gör det, uppskatta det. Bli wowad. Och wowa andra.
Ja, se hantverket. Se liksom den kroppsliga och själsliga resa som har gjorts för att kunna göra det här.
Eller så borde vi bara starta alltså en only fakir. Och se till att de får liksom pengar så att de kommer tillbaka. Kan du skriva i den där jodelgruppen? Mitt är gäng fink. Fakirit. Missen ne de fuck ovat.